kvar i graven. Du är inte död, utan du lever. Jag ber att du med din gode helige ande ska uppenbara, vägleda och visa för oss vad detta betyder i våra liv. Låt ditt ord tala till oss genom den helige ande. Amen. Förra året så firade jag och Sven, min man, påsk i Thailand. Och på många sätt så är ju det väldigt likt hur det går till i Sverige. Vi firar att Jesus är uppstånden och vi ropar ut det. Väldigt mycket är också annorlunda mot hur vi firar påsk här i Sverige. Tidigt på påskdagen. Nu pratar vi om, alltså det är innan gryningen, det är bäckmörkt. Då beger man sig ut till gravarna. Då går man ur huset och samlas på gravplatserna. Så här års i norra Thailand så brinner det också. På bergssluttningar så slickar liksom elden hela tiden för att bränna bort förra årets löv och så vidare. Och en del är självantända och en del har människor tuttat på av lite olika anledningar. Så när vi där i bäckmörkret ger oss iväg till gravarna så ser man liksom elden slicka berget. Och då kan man tänka, eld kan vara det bara skrämmande. Det står för förintelse, för död, för det som förtär. Men eld kan också vara något vackert. Det står för det som renar, som tar bort, som liksom gör det heligt om man ser det i Guds perspektiv. Väl när vi är där på gravplatsen, så vi kommer nästan först. Vet inte om det var för att vi är svenskar eller inte, men vi är där. Sen tar det liksom en ganska lång stund, men så kommer det fler och fler inspringande liksom, eller gående där i mörkret och kommer till den här platsen. Och strax innan gryningen så börjar man sjunga. Och sen proklamerar vi att Kristus har uppstått. Och sen firar vi gudstjänst. Och det är hundratals i varje by som gör detta. Det är tjockt med folk där ute i mörkret. Dagen innan, på lördagen, då har man alltså gett sig ut till sin bys gravplats. Och där har man krattat och refsat och sopat. Och så har man tvättat gravstenarna. Man har alltså skrubbat dem. Och så har man pyntat dem med ballonger. För det är ju fest. Ingen av dem som har blivit begravda här är ju här. De har ju tillsammans med Kristus uppstått. Och så efter den här gudstjänsten, ja då är det knytis. Folk har med så mycket mat och så mycket godis. Så då sitter vi där på gravplatsen och äter massa mat. Men de tänker ju, ja, Uppenbarelseboken 1 och 18. Var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Därför kan man med glädje i norra Thailand bland karenerna äta mat och fira uppståndelsen. För man vet att de som är begravda, de firar också, men i himlen tillsammans med den uppståndne Kristus så firar de uppståndelsen, den eviga måltiden dit vi alla är välkomna. Så kan det vara att fira påsk i norra Thailand bland karenerna. Nu återvänder jag lite till dagens text. När Jesus dör så var det fullt med folk vid korset. När Jesus uppstår så är det ingen som är där. Ingen ser detta i historiens största mirakel och under. De första som får bevittna den tomma graven, ja, det är några kvinnor. Den tomma graven, den berättar för oss att Jesus har uppstått. Men vi behöver möta den levande. För att det ska befästas och bli tydligt i våra egna liv. Vi behöver mötet med han som lever och inte längre är död. Och genom evangelietexten som Anders läste för oss vill jag ta med er till tre punkter. Den första är oron som förmörkar. Innan kvinnorna når fram till graven så är deras sinnen så upptagna av oro och funderingar. Hur i all sin dag ska vi kunna rulla undan stenen? Hur ska vi kunna komma in i graven. Och det är en helt rimlig fundering. Det här är en jättestor sten, oerhört tung. Inte helt svårt att liksom puffa den på plats. Men när den här gravsten har rullat in i de här rännerna liksom, i klippan, så är det galet svårt att kunna peta ut den därifrån. Stenen var ju inte för att hålla inne de döda, utan det var ju för att hålla ute de levande. Nu funderar de på hur i all sin dag ska vi komma in. Och du kanske känner igen mönstret i ditt eget liv. Hur oro, funderingar kan uppta oerhört mycket av våran tid, av våran känsla och vår energi. Det är otroligt lätt att oroa sig för saker som sen aldrig någonsin kommer att inträffa. Men vi har legat sömnlösa och vi har vridit och vänt på oss och oroat oss för en mängd möjliga saker som skulle kunna hända. Vi tar lätt ut oron i förskott. De här tankar och funderingar kan förmörka våra sinnen och ge en dunkelhet som gör det svårt att se klart. Och det gör också svårt för oss att släppa oron. För det är så mörkt och svårt att se klart i oro och stress. Men vad var det Jesus hade sagt till sina lärjungar när han började tala om sin kommande död och uppståndelse? Det första han säger i sitt avskedstal, det är så här: känn ingen oro. Jag säger det igen. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er, för att ni också ska vara där jag är? Känn ingen oro. Den andra punkten är förskräckelsen. När de går in i graven och möter den här unge mannen, så reagerar de med förskräckelse, vilket är väldigt vanligt i Bibeln när man möter en ängel. Markus säger ju att det är en ung man, men andra evangelister, bland annat Matteus, säger att det är en ängel som ger bud om att Kristus är uppstånden. Ja, det är väldigt vanligt att man reagerar med förskräckelse, med rädsla av olika slag. Och det finns ofantligt mycket i mitt liv, i Tranås, säkert i ditt liv, i världen, som vi kan förskräckas över. Som gör att vi blir ryggar tillbaka och inte riktigt vet hur vi ska hantera det här. För det här är otäckt och vi kan inte kontrollera det. Vad är det som motverkar rädsla, fruktan och förfäran? Vad finns det för någonting som motverkar detta? Vad är det för kraft? Det är kärlek som faktiskt motverkar fruktan, förfäran. Det står så här i första Johannesbrevet: vi har sett och kan vittna om att fadern har sänt sin son till att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son och förblir Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna kärleken som Gud har till oss som tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Guds kärlek ingjuten i våra hjärtan fördriver också den djupaste rädslan. Vi kan få ta emot det bytet, att Guds kärlek förmår att hålla rädslan på avstånd. Och det var kärlek till Jesus som hade drivit kvinnorna, fört dem till graven den här morgonen. Det var inte en balsamering, utan det var en ren kärleksförklaring. Att smörja den dödes kropp med oljor och kryddor. Judarna höll inte på med balsamering, så en ren kärleksförklaring gjorde att kvinnorna gav sig ut dit på morgonen. Det var också rädsla och kärlek som hade drivit de religiösa ledarna att faktiskt se till att Jesus blev korsfäst. Rädslan för att nu gör vi så mycket tokiga saker. Nu driver den här Jesus folket åt fel håll. De var så förblindade av sin rädsla för att gå fel, att de såg inte vem Jesus verkligen var. De förstod inte vem han var. Han bröt ju bud efter bud efter bud. Och underförstått hade han sagt att han var Gud. Men de såg inte att det var Guds rike som hade trätt in i tid och rum. Hur nåd och sanning hade förkroppsligast i Jesus. Rädslan för att göra fel hade trängt undan kärleken. Hur blir det och hur agerar vi i våra liv när rädsla på något sätt får ta överhand? Skymmer och trycker det undan kärleken? Istället för att med nåd och sanning närma oss varandra kan rädslan göra att vi blir dömande och faktiskt distansierar oss ifrån varandra. Tredje punkten. Han går före er till Galileen så som han har sagt. I hälsningen från ängeln om att möta Jesus i Galileen där de ska få se honom så hänvisar han till det han till Jesus har sagt till lärjungarna när han förutsåg att de alla skulle komma på fall. Då hade Jesus sagt det, men efter min uppståndelse ska vi mötas i Galileen. Den här hälsningen, ja, den visar ju allt det Jesus har sagt. Det är verkligen sant. Det Jesus har sagt, det händer, det inträffar, det sker. Hälsningen talar om att Jesus går före oss och väntar på oss. Och i den här hälsningen finns inbjudan att komma och möta den uppståndne och levande Kristus. I den här hälsningen så finns det en hjälp att släppa in ljuset och kärleken. Så att stressat och oroat sinne som bara snurrar runt kan få finna ro. Och hur rädslan kan bli, man kan bli befriad ifrån den. Jesus har gått före dig. Han möter dig ifrån evigheten. Och han håller dig vid sin hand. Den korsfästna uppstånden Jesus befriar dig inte från vardagens bekymmer och problem. Men han vill ge ditt sinne frid och fylla ditt hjärta med kärlek. Och han vill möta dig och gå med dig genom detta. Inget mörker är för mörkt för Gud. Ingen rädsla ogenomtränglig. Och heller varar inte döden för evigt. Den korsfäste och den uppståndne Kristus har i sin egen kropp genomlidit andlig, själslig och kroppslig mörker. Varit utelämnad, sviken, övergiven och utblottad. Men den uppståndne Kristus stämmer möte med sina lärjungar i Galileen. Och samma Jesus är här, precis just nu, och stämmer möte med dig. Denna alldeles vanliga, ovanliga påskdag i Lövstakyrkan 2025. För det är mötet med den uppståndne som gör hela skillnaden. Den tomma graven vittnar om uppståndelsen. Men det är mötet som bekräftar det och som gör det till din erfarenhet av att Jesus lever. Du kan göra det här i gudstjänsten. Promenad i skapelsen. I din stund hemma med Gud. I en närgrupp där du delar liv, tro, tvivel med andra. Ja, Gud är inte begränsad i varken tid eller rum. Men han längtar efter ditt gensvar och din respons. Och när vi tar emot kärleken så, från Gud. Ja, då har vi också oerhört mycket kärlek att kunna ge till andra. Och vi behöver förstå att det var kärlek som Jesus dog och uppstod för. Därför att så älskar Gud dig. Så älskar Gud dig att han gav sin son för att rädda dig. För att du ska få ett evigt liv. Och vi behöver ibland bara sätta oss i den stolen och förstå, det var för mig. Jag är värd att älskas. Och när vi tar emot den kärleken så har vi också kraft och möjlighet att möta andra med kärlek. Kvinnorna på påskdagen fick ett uppdrag. Gå och berätta. Berätta att Kristus inte är här utan att han har uppstått. Markus säger att först sa de ingenting för att de var rädda och de var oroliga. Sen lägger han till ett nytt slut. Markus har liksom två slut i sitt evangelium. där de faktiskt går och berättar. Och de andra evangelisterna berättar hur kvinnorna sprang och berättar den här fantastiska nyheten att Jesus lever. Sen var reaktionerna väldigt olika. En del trodde ganska enkelt och ganska snabbt. För andra tog det här lång tid. De behövde möta Jesus många, många gånger för att få det att sjunka in. Därför att kvinnorna berättade om Jesus, därför att folk har fortsatt att berätta om den uppståndne Kristus, sitter vi här idag. För en del av oss har det varit enkelt på något sätt att omfatta tron. Ja, så är det. Jag är älskad av Gud och Kristus har dött och uppstått för mig. För andra av oss tar det här tid och det är helt okej. Vi är olika och en del vill ta till det sig i huvudet först och i hjärtat sen. Men inbjudan här är idag att tacka honom för att han har kommit dig till mötes genom sin död och sin uppståndelse. Och att kunna säga: Jesus, tack, du som har gett ditt liv för mig, jag vill leva för dig. Och det har du möjlighet att göra nu när vi alldeles strax ska få ge respons. För det är det också en gudstjänst handlar om. Att tillbe, att ära Gud, men också att få ta emot och ge respons på det som Gud gör i ditt liv just precis nu. Vi har ljusbärarna framme, det kommer att finnas förebedjare. Vi sitter som syskon. Vi kan alla vara med och be med och för varandra där vi sitter i bänken. Låt oss be. Tack Jesus att du lever. Döden kunde inte hålla dig kvar i dödsriket, utan du har övervunnit den en gång för alla. Tack Jesus för att du kallar oss att möta dig den här gudstjänsten. Herre, du vet att vi lever i en värld där vi oroas, där vi också förskräcks över mycket. Jag ber Herre att din kärlek ska ingjutas i våra hjärtan. Dels att vi förstår att vi är älskansvärda. Du har dött för oss var och en. Men också att den kärleken kan fördriva rädsla och oro, så att vi kan ta emot din frid i våra sinnen och bemöta andra människor med kärlek. I Jesu namn. Amen.